Är du orolig för att du kanske dricker lite för mycket alkohol? Ja, då är du inte ensam, för i Finland så finns det uppskattningsvis 400 000 alkoholister, varav 300 000 är i arbetslivet. Alltså vanliga människor som går till jobbet och lever ett till synes helt vanligt liv. En av dem är Karin Adelsköld, känd som komiker, medieprofil, journalist och författare. Dagtid föreläste hon om hälsa, stress och humor, och kvällarna tillbringade hon i sin soffa med en tekopp fylld med vin.
Jag satt ju inte på en parkbänk, jag drack liksom inte öppet, utan jag satt i smyg hemma, drack dyra viner och liksom ljög både för andra men framförallt mig själv om hur jag drack. Det finns så många anledningar till att man dricker. Det finns så många saker som kan putta en i den riktningen, och alkoholism är å ena sidan alltid på ett sätt. Det är liksom ett beroende. Å andra sidan så kan det se ut på så många olika sätt.
Karin är idag nykter sedan över 4 år tillbaka och aktuell med boken Jag tycker det är tungt nu, i vilken hon beskriver sitt liv och hur det blev som det blev. Hon berättar att hon var livrädd före boken kom ut för hur responsen ska bli. Att erkänna sina mörkaste hemligheter för allesamman. Men hon är överväldigad över den fina responsen.
Ja, jag har fått så mycket kommentarer. Först när boken släpptes kanske 500 000 direktmeddelanden per dag. Jag var så orolig att någon skulle bli ledsen. Framförallt de anhöriga som lider, kanske ibland ännu mer än själva alkoholisten. Och jag vill verkligen inte trampa någon på tårna. Och jag vill inte liksom att någon ska bli ledsen eller tycka att det är värre. Så jag var orolig. Jag var så orolig att jag hade planer nästan på att åka till djungeln i Kambodja och gömma mig där. Jag har ju en tendens att fly mina känslor. Men det visade sig att både anhöriga och folk med beroende och alla möjliga andra förstår och liksom kan ta till sig min berättelse. Och det är så stort att jag liksom börjar nästan gråta varje gång jag pratar om det, för att det är ju mer än vad jag har vågat önska. Att min historia kan hjälpa någon att känna tröst, kanske lite hopp, och framförallt förstå att man inte är ensam.
I sin bok berättar Karin om ensamheten, om skammen i att sitta ensam och bedöva sig själv och sina känslor. Men alkohol fyller ju en stor funktion i vårt samhälle, och rätt använt så är det ju ändå någonting som många tycker att det är ganska kul. Men då det inte är roligt längre, då man sitter där ensam och dricker, vilken funktion fyller alkoholen då?
Man kan väl säga att när det började liksom gå, jag ska inte säga ut för, men när jag började dricka på fel sätt kan jag väl säga, så hade det framförallt en funktion som ångestdämpande och stressdämpande, och för att dämpa min ensamhet. Jag kände mig väldigt eländig och ensam och dålig liksom psykiskt efter min senaste utmattning som var 2016. Jag tyckte aldrig att jag blev frisk. Och jag testade allt, liksom allt från motion och träning och lägga om kosten och mediciner, ångestdämpande. Jag tyckte inte något hjälpte. Men när jag började dricka lite mer rödvin så tyckte jag att det hjälpte enormt mycket. Ibland kändes det när jag satt där med, liksom jag hade ofta vin i tekoppen för att inte barnen skulle se. Så kändes det som jag höll någon i handen. Det kändes liksom som jag inte var ensam när jag satt där med koppen med vin. Idag känns det helt absurt att tänka att jag kunde sitta där och fortfarande tänka att det här är helt normalt, men det var precis så jag kände. För att jag tänkte att en alkoholist är ju någon sån som dricker varje dag, som kanske blir full varje gång och som tar återställare och som har mer konsekvenser, som vaknar upp i Köpenhamn, som, eller att det går ännu värre, att man skadar sig, att man blir av med jobb och lägenhet. Och för mig, jag var precis som du sa, en högfungerande alkoholist. Ingen såg. Jag blev inte full varje gång jag drack inte varje dag, jag tog aldrig återställare. Så att det var så svårt att förstå att det jag gjorde var liksom helt åt skogen faktiskt.
I sin bok berättar Karin om den ständiga kampen med alkoholen. Att å ena sidan få ut någonting av det, att känna tröst och samtidigt veta att det här kommer att sluta dåligt. För ingen stiger upp en dag och tänker att nu ska jag bli alkoholist, utan det här är någonting som smyger sig på. Och sen då tankarna vaknar och man märker att hopps, nu har det gått lite för långt. Ja, då kan det bli riktigt svårt, för att inte säga omöjligt, att sluta.
Sista halvåret så hade jag ändå förstått att det var för mycket. Jag hade inte fattat att jag hade utvecklat ett beroende. Men då så försökte jag ju sluta. Och jag började på hösten med Sober Oktober. Men då började jag bli rädd. För det gick. Alltså varenda kväll när jag gick och la mig så lovade jag mig själv att det här är sista kvällen. På morgonen vaknade jag bakis och dålig magen och ångest och hjärtklappning och svettningar. Och då var det verkligen, jag får inte dricka mer. Jag ska verkligen inte göra det. Och det kändes liksom, nu är det sista gången. Men sen bara efter lunch så började tankarna komma. Och vid 3-4 så tänkte jag, men jag står inte ut liksom må så här dåligt. Och så farligt är det ju inte med liksom 1-2 glas vin. Och sen drack jag sen vid 5 igen.
Mm.
Det var en kraft som var så stark. Mm. Och idag fattar jag ju det. Det är så beroendet funkar. Hjärnan är ju i princip kapad. Den logiska liksom, pannloben stänger av sitt logiska system. Och reptilhjärnan tar över och den skriker ju bara. Jag vill ha mitt dopamin, jag vill ha min kick. Liksom. För det sänker ju också den ångesten man har. Och den nedåtgående spiralen är att ju mer man dricker. Alkohol är ju ångestframkallande. Desto mer ångest får man. Desto mer vill man dricka igen. Desto mer ångest får man. Så vad jag gjorde när jag satt där och dämpade min ångest och stress med alkohol, det var att jag ökade den egentligen.
Karin är mamma till 2 barn som idag är vuxna. Och det här med mammor som dricker, det är ju lite extra tabu. Det är inte samma att mamma dricker vin som att pappa tar en öl efter bastun. Och vinet i tekoppen, ja det var ju en tekopp just för att barnen inte skulle märka.
Alltså det är ju skamligt att vara alkoholist från början, vilket egentligen då är konstigt eftersom det inte handlar om dålig karaktär eller att man är en dålig människa utan just en beroendesjukdom. Sen upplever jag att synen är lite hårdare på kvinnor rent generellt, liksom att det här är en smutsig sjukdom på något sätt. Och allra hårdast tycker jag att man blir dömd som mamma. Nu har jag inget att jämföra med, men det finns ju något oerhört skamligt över att dricka när man är ansvarig för 2 barn. Det är ju helt fruktansvärt och det måste jag säga, det finns ju ingen ursäkt för det jag har gjort. Jag försöker ta ansvar för det jag har gjort och göra så gott jag kan från och med nu. Men min första tanke var att de inte drabbades för att de inte märkte något. Det är också intressant då, alltså så att hur jag kan missa det liksom. Men jag gick ofta och la mig när jag blev för onykter och sa att jag hade covid eller att jag var utmattad eller något sånt där. Men sen när jag blev nykter, då förstod ju de, och jag också ska jag säga, att det var liksom inte när jag drack som jag var värst. Utan det var just när jag var bakfull, när jag hade ångest för att jag inte ville dricka men drack ändå. Jag var liksom oberäknelig, jag fick vredesutbrott, jag var inte närvarande mentalt liksom. Sen satt jag ju hemma, men psykiskt var jag ju inte där. Ja, det är ju hemskt. Det är ju så hemskt.
Att erkänna för sig själv att man har problem med alkoholen, ja det är ingen lätt grej. Och att erkänna det för någon annan, ja det är ännu svårare. Karin Adelskjöld berättar i sin bok Jag tycker det är tungt nu, att hon var en sån som aldrig bad om hjälp. Men då det kom till alkoholen, då var hon till sist tvungen att sträcka ut handen.
Jag vaknade på vardagsrumsgolvet en Lucia-morgon 2020. Efter en blackout och hade slagit i huvudet så det blödde över hela golvet. Och då fattade jag att jag kan ju inte dricka. Så då slutade jag faktiskt, det är sista gången jag har druckit. Men då upplevde jag något som många säger och som jag tror att jag tänkte också innan jag slutade dricka. Att utan alkohol blir livet grått och trist och helt färglöst. Och alla känslor blev ju helt fruktansvärda. För att jag tror alkohol är inte problemet egentligen, utan problemet är andra. Man har andra problem. I alla fall jag hade en massa andra problem. Och istället för att ta tag i problemen så använde jag alkohol som lösning. Och när jag tog bort alkoholen var ju problemen kvar. Så först förstod jag ingenting och till sist tänkte jag faktiskt att om jag ska må så här dåligt så kan jag lika gärna dricka faktiskt. Men då var det en kompis som sa till mig, du, kan du inte vara alkis då? Det låter ju som det, din ångest, din alltså, sug, att du också fysiska svettningar och liksom abstinens helt enkelt. Och då gick jag en kurs i beroende. Det tog så lång tid för mig att acceptera att jag var det. Och då förstod jag, jag är sjuk i alkoholism. Och då gick jag till 12-stegsprogram och tog hjälp. Och att jag tog hjälp, jag är lite fascinerad över det fortfarande. För att jag har ju aldrig bett om hjälp i hela mitt liv.
Mm.
Men jag visste inte vad jag skulle göra. Och jag kände bara att om jag fortsätter dricka kommer jag dö. Men jag kände också att om jag inte dricker så kommer jag dö. Så att jag gick dit och var helt desperat och där började liksom resan tillbaka till livet. För jag fick verktyg att lära mig att ha ett sånt liv som var så pass bra att jag slapp att dricka.
Det här med att be om hjälp och kanske gå på ett första möte, det är ju en tröskel som är väldigt hög. Det är tungt att öppna den dörren. Kan du, Karin, beskriva hur det kändes att gå in på ditt första möte?
Ja, det var hemskt.
Ja.
Jag visste inte alls vad det skulle vara. Jag bara sett sådana där i amerikansk film när man sitter i en ring och bara, hej, jag heter Karin, jag är alkoholist. Och så tänkte jag också, det här är totala nederlaget. Liksom. Lägre kan jag inte komma ner. Liksom. Nu är livet slut. Och hur många skulle känna igen mig?
Mm, för du är en offentlig person.
Ja, men det var betydligt kändare människor där. Och alla som var ju där av exakt samma anledning. Så ingen skulle ju någonsin säga, ja men jag såg den där. För att varför var du där? Jo, av samma anledning.
Mm.
Och sen var det sån, det var så fantastiskt att uppleva att andra förstod mig. Att jag inte var ensam. Så att livet var inte slut där, utan det var ju då det började liksom. Idag firar jag liksom den dagen mycket mer än i min födelsedag.
Mm.
För det var då jag liksom kom tillbaka. Det var helt avgörande för mig att få hjälp, att ta hjälp. Och jag tror att det är därför många, om jag ska vara ärlig liksom, att det går så långt för många. Därför att man sitter hemma ensam, skäms och dricker och ber inte om hjälp. Och de flesta av oss nyktra alkoholister och alkoholister kan inte klara av det här på egen hand. Det är för stort, det är för svårt. Mm. Och jag vill ju inte ge tips, utan jag berättar ju om min historia. Men jag ska ändå ge tips, och det är just att ta hjälp. Om man känner, om man lyssnar på det här och känner, ja, men jag kanske dricker för mycket eller jag kan inte sluta. Eller man har ju man vet med sig att man har ett problem. Ta hjälp. Skäms inte. Du är inte ensam.
Mm. Hur pass besvärligt var det för dig att bli nykter?
Ja, det var jättesvårt. Jag blev så rädd när jag vaknade då en Lucia morgon med blodigt huvud på golvet efter en blackout. Så då slutade jag dricka pang då. Och jag vågade inte, så det var ren skräck som gjorde att jag inte fortsatte dricka. Men jag hade ju inte förstått att nykterhet handlar inte bara om att ta bort alkoholen, utan det handlar om att liksom bli nykter fysiskt och psykiskt också. Så det första halvåret, alltså de här första månaderna, var ju helt fruktansvärda. Ännu mer ångest, ännu mer stress. Jag hade mycket fysiska problem också. Jag kunde inte sova, jag svettades, jag hade abstinens helt enkelt. Och jag fattade ju inte att man måste liksom behandla själva beroendesjukdomen. Utan jag trodde att det räckte med att ta bort alkohol. Jag tror det är jättevanligt just att man tänker, jag tar bort alkoholen och så mår man sämre än man någonsin gjort. Eftersom man har använt alkohol som en lösning på sina problem. Och så tar man bort det, då är problemen kvar. Och då tänker man, nej, mår jag så här dåligt kan jag lika gärna fortsätta dricka. Det är därför det är så viktigt att liksom söka hjälp och få behandling om man har ett missbruk.
Ja, det var alltså ett första möte i 12-stegsprogrammet som blev början på Karins nyktra väg i livet. I sin bok så berättar hon också att livet inte alls blev så trist och tråkigt och färglöst som hon var rädd att det skulle bli medan hon ännu drack. Och då jag frågar henne hur nykterheten har förändrat henne som person, ja, då får jag ett skratt till svar.
på alla sätt. Jag skrattar lite för att jag träffade min exman som jag levde med då. När jag både i slutet av min alkoholism men också blev nykter. Jag träffade honom för några dagar sedan här. Vi hade fikade och pratade lite. Han är också med i boken väldigt mycket. För att det var liksom Han var den som var allra närmast och fick se mina stora fyller framförallt. Det fick ju aldrig barnen se. Och han sa det igen, så här, du är som en helt annan person nu. På ett sätt. Å andra sidan är du den här personen som jag alltid trott att du skulle vara på något sätt. Mm. Så att förr var jag mer lättirriterad. Irriterade mig på allt och alla. Var sur. Var temperamentsfull, sa jag. Men jag var ingen trevlig person när jag drack som mest. Så var det ju inte. Och jag har väl alltid haft ångest och flyktbeteende och en ganska stor mask, liksom inte riktigt visat vem jag är. Men nykterheten har lärt mig att skala av lager på lager. Och faktiskt, boken var det hjälpte mig att skala av det allra sista lagret. Och det är att gömma mig bakom humor. Så att jag har nog blivit en mer, man brukar prata om autentisk person, det tycker jag låter så krångligt. Jag har nog blivit mer mig själv och börjat acceptera både mig själv och hur livet ser ut. Jag tror inte jag har gjort det innan. Jag har liksom inte levt ett liv, jag har krigat ett krig på något sätt. Mot och allt och alla, och framförallt mot mig själv. Sen har jag en lång bit kvar. Jag har fortfarande väldigt svårt att tycka om mig själv. Mm. Och det är väl en, ja men man blir ju inte klar med sin utveckling, och det är också ganska skönt. Det hade varit trist nu om jag är så där 51 år. Jaha, då var du klar. Vad ska jag göra då? Jag fortsätter och rota i det. Men det är väl nästa utmaning att börja titta på. Hur gör man då för att gilla sig själv lite mer? Jag kan känna att när jag pratar om hur livet är som nykter, framförallt om man har liksom haft ett beroende och blir tillfrisknad från det. Det är lite för bra för att vara sant. Det är lite svårt att sälja in, för det låter ju inte klokt. Alltså jag vaknar varje morgon, jag sover jättebra. Jag vaknar varje morgon och är glad. Jag gläds åt små saker, sånt här som man tänkte när folk sa, åh vilken fin höstlöv. Och så tänker man bara, va? Har du inget liv? Hur kan du tycka att ett löv är fint?
Ja.
Men det handlar ju om att jag behöver inte kicka längre. Och det handlar ju också om att min hjärna inte är beroende av dopamin på det sättet. Så att jag kan ju bli helt överlycklig, vet, av en god choklad. Av ett barn som ler till mig på bussen. Och då ska vi inte tala om pussar och kyssar och ännu mer. Det känns ju som man bara vill åka till himlen och tillbaka. Eller man gör ju det nästan.
Mm.
Ett nyktert liv är liksom, åh, i kropp och knopp.